السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom denna välsignade bok Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi har idag kommit fram till kapitel 14. Och författaren talade i förra kapitlet om de många vägarna till att göra gott. Att vägarna till gott och de goda gärningarna i islam är så otroligt många. I detta kapitel så säger författaren Bab fil iqtisad fi ta'a. Kapitlet att ta en medelväg när det kommer till lydnad. Yani att inte vara extrem och att inte överdriva. Islam är en religion som är måttlig eller som är i moderat. Alltså den går en medelväg. Den är inte extrem och den tar inte heller för lätt på saker och ting. Som Allah säger, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Att på så vis gjorde vi er till ett samfund som går medelvägen. Och det här är någonting som är ma'ruf. Att islam är en religion som tar medelvägen i allting. Vi är inte extrema och vi tar inte heller för lätt på religionen. Och det här omfattar allt. Det omfattar våran dyrkan. Det omfattar våran aqida. Våran karaktär och allting som vi gör. Det bästa av saker är de som är wasat, där man tar en medelväg. Och Ibn Taymiyyah rahimahullah sa att Allahs religion är wasat baina al-ghali fihi wal-jafu anhu. Allahs religion är en medelväg mellan de som överdriver och de som tar för lätt på religionen. Och vi kommer inshallah att gå igenom ett flertal bevis på just dessa punkter idag bi-idhnillahi ta'ala. Och den här lektionen är väldigt viktig när det kommer till lydnad. För vi finner att shaitan har de här två vägarna in till människan. Om han finner att människan är stark, energisk och mycket ivrig och vill göra allting gott, så kommer shaitan att försöka putta honom till det extrema. Att gå över gränsen. Att göra någonting utöver det som religionen har sagt att man ska göra. Och om han finner att människan lutar åt det här lata, att ta lätt och att göra det bekvämt för sig själv, att följa sina lustar och så vidare, så kommer shaitan till den här människan och försöker få människan att gå åt den andra extremen, att ta för lätt på religionen. Och därför är det så viktigt att Ahl Sunnah wal Jama'a och de muslimerna som försöker följa den rätta vägen alltid strävar efter att gå en medelväg i allting. Och vi kommer inshallah nämna ett flertal bevis på den här punkten. Författaren nämner två stycken verser i början på detta kapitel. Den första versen är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Den första versen i surat Taha. Allah subhanahu wa ta'ala säger här Taha. Vi sände inte ner denna Koran för att du ska bli olycklig. Och det sägs att al-mushrikin brukade reta profeten Muhammad a.s. med att säga att religionen har gjort det svårt för er och ni har blivit olyckliga efter det att den här religionen har kommit till er. Men då sände Allah ner den här versen att nej, så är inte fallet. Allah sände ner denna bok för att vi ska bli lyckliga. Och det berättas från Qatada radiyallahu anhu, en av tabi'in som var en av de kunnigaste inom tafsir. Han sa gällande denna vers att Allah sände inte ner denna Koran för att du ska vara olycklig. Han sa la wallahi, Allah gjorde inte honom olycklig, utan han gjorde honom till en rahma, ett ljus och en väg till paradiset. Och så är också Koranen. Koranen är en rahma, en barmhärtighet. Koranen är ett ljus och en väg till paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala säger också senare i samma sura, i sura Taha, då han talar om Adam alayhi salam, och han talar om att han sände ner uppenbarelsen. Och då säger Allah: faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Att den som följer min vägledning kommer aldrig gå vilse och kommer inte heller att bli olycklig. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Men den som vänder sig bort från min påminnelse kommer att få ett lågt liv. Så Allah säger i denna aya att den som följer hans uppenbarelse, det vill säga Koranen och Sunna, Allah Azza wa Jalla lovar honom vägledning. Och Allah Azza wa Jalla lovar också honom lycka. Först och främst lycka i nästa liv, men även lycka i detta liv. Så garanterad vägledning till den som följer Koranen och Sunna, och garanterad lycka till den som följer Koranen och Sunna. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala sen? Men den som vänder sig bort från min vikr, från min påminnelse, kommer att få ett lågt liv. Ma'ishatan banka. Och lågt liv är ett liv fyllt av sorg, oro, problem och depressioner. Och som Sheikh bin Baz och många andra ulema säger här i tafsir, även om han skulle äga hela jorden, utåt sett kanske han ser lycklig ut. Han har det världsliga man kan önska sig. Men han vänder sig bort från Koranen och Sunnan. Vet att han har en tomhet i sitt hjärta. Sorg och depressioner och motgångar och problem. Subhanallah. Och det är också en annan väldigt vacker sak som ni måste ha i åtanke. Att islam kom inte för att göra det svårt för människan. Islam kom inte för att göra oss ledsna och sorgsna, utan islam kom för att underlätta. Ge oss ljuset och ge oss lycka i detta liv och i nästa liv. Och wallahi, den som lever efter islam kommer att finna lycka i detta liv och i nästa liv. Som Allah subhanahu wa ta'ala har lovat, som han säger i surat An-Nahl: Men amila salihan min vekarin av unfa, wa huwa mu'min, falanuhiyennahu hayatan tayyiba. Att den som gör goda gärningar, vare sig det är en man eller kvinna, och är troende, kommer vi att ge ett gott liv. Och vi kommer att belöna dem i nästa liv för det bästa som de har gjort. Så Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen lovar de troende männen och kvinnorna som gör det rätta, som gör goda gärningar. Allah lovar dem två stycken saker. لَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Vi kommer att ge dem ett lyckligt liv. Och vi kommer att belöna dem i det nästa för det bästa som de brukade göra. Så lycka i detta liv och i nästa liv för dem som lever efter denna religion och denna uppenbarelse. Och sen nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah vill endast underlätta för er och han vill inte göra det svårt för er. Surat al-Baqara 185. Och den här versen handlar om fastan egentligen. Allah berättar hur vi ska fasta och nämner sen att om vi inte kan fasta på grund av sjukdom eller resa, så behöver vi inte fasta. Man kan sona eller man kan ta igen dagarna senare. Varför? För Allah vill underlätta för oss och han vill inte göra det svårt för oss. Men de lärda säger att den här versen är generell. Den handlar inte bara om fastan, utan den handlar om allting i religionen. Vad vill Allah subhanahu wa ta'ala? Han vill underlätta för oss. Allah vill inte göra saker och ting svåra för oss, utan han vill att saker och ting ska vara lätta. Och därför säger också Allah i liknande verser: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Att han har inte lagt någon börda eller svårighet på er i religionen. Religionen kom inte för att göra det svårt för folk, utan religionen kom för att underlätta för folk. Den kom för att ta bort de svårigheter som kanske lades på tidigare folk. Vissa av Bani Israel, som ni känner till, fick väldigt svåra bestämmelser. De gjorde det svårt för sig själva. Islam kom för att underlätta. Och inte bara att islam i sig själv är en lätt religion, som vi kommer att nämna senare. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa ad-din yusr. Religionen är lätt. Religionen, yani överlag och i sin helhet, är lätt. Om det är svårt att utföra de lätta saker Allah har beordrat till med, så blir det ännu lättare. Det är lätt att fasta. Kan du inte fasta, kallas? Du behöver inte. Det är lätt att be ståendes. Kan du inte be ståendes, be sittandes. Och så vidare. Så lättnad efter lättnad. Och det här är också någonting som de lärda talar om här. De nämner, kolla hur lätt islam är. Och ni, det här är viktigt, för ibland när du säger till någon på jobbet eller skolan, jag är praktiserande muslim, då tänker de, oh, fett svårt, jättejobbigt, allting är förbjudet typ. Du bara bor i moskén typ. Nej wallah, det är inte så. Islam är lätt. Vad gör du för någonting som är så gärna speciellt? Du ber 5 gånger om dagen. Varje bön tar ungefär 5 minuter. Eller hur? Och inte bara att det är få böner. Och att de inte heller tar lång tid. De är också utspridda under dagen. De är inte på en gång. Det kanske skulle vara svårt att du måste be 40 minuter på en tid under dagen. Nej wallah. 5 minuter på morgonen, 5 minuter på middagen, 5 minuter på eftermiddagen, 5 minuter vid solnedgången och 5 minuter vid kvällen. Och Sa'di säger också, inte bara det, kolla på männen som ska gå och be i moskén. Det underlättar också. För att när man gör någonting tillsammans så blir det lättare än om du åläggs att lägga dig själv. Subhanallah. Samma sak Ramadan och Hajj. Gör det tillsammans med folk, vilket underlättar. Så bönen är lätt. 5 böner om dagen, mashallah. Vad har vi sen? Zakat. Zakat är inte heller någonting svårt. Zakat är bara ålagd på de som är rika. De som har sparade pengar. Och betalas en gång om året. Inte varje månad. Eller en gång om året. Och för vem? Den som är rik. Och har sparade pengar. Det vill säga de pengarna som används och slösas. Självt är ingen zakat på dem. Bara de sparade pengarna. Och inte bara det. En gång om året. Mashallah. Och inte bara det. 2,5%. En fjärdedels tiondel. Är det mycket begärt av Allah subhanahu wa ta'ala? Nej. Det är en liten summa som gynnar de fattiga, men inte skadar din rikedom. Mashallah. Och inte bara det. Det är också, zakat är också bara bestämt på vissa saker. Inte på allting. Du behöver inte betala zakat på din mat, på din bil, på dina hästar eller vad du nu har för någonting i ditt hus. Utan du behöver bara betala zakat på guld och silver och vissa specifika saker. Mashallah. Det är lätt, eller hur? Vad har vi sen? Fastan. Du fastar 30 dagar eller 29 dagar av 360 dagar. Är det svårt? Nej. Och om det är svårt och du inte klarar av det, du behöver inte fasta. Du är sjuk, du är resande, du är gravid, du ammar. Du behöver inte fasta. Mashallah. Och fastan i slutändan går ut på att du inte äter och dricker och har umgänge på dagen, men du får ha det på natten. Och det går tillbaka till ditt eget bästa. Det är du som vinner på att fasta. Och vad har vi sen? Hajj. Är hajj någonting komplicerat? Liman istata'a ilayhi sabila. För den som kan. Hur många gånger i livet? En gång. En gång i livet gör du hajj om du kan. Om du är frisk, du har pengar, vägen dit är säker. Det betyder att om du inte har dessa saker behöver du inte ens åka. Mashallah. Så islam är otroligt lätt religion. Och som Sa'di också säger när han talar om dessa hadither, den är också lätt på det sättet att dess aqida, dess tawhid är också lätt. Det är ingenting som går emot människans fitra och logik. Att tro på Allah, den enda skaparen. Att endast dyrka honom. Att tro på Allahs änglar, Allahs böcker, Allahs profeter, den yttersta dagen när man belönas eller straffas för det man har gjort, och ödet. Det är ingen svår aqida att acceptera för människan. Det är något logiskt och lätt för människan att acceptera. Mashallah. Han nämner också hur islam är lätt i sin akhlaq. Islam kallar till den bästa av karaktär. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah sände mig endast för att fullborda människornas goda karaktär. Vi finner att islam kallar till den bästa karaktären. Som gör att människornas liv blir väldigt vackert i hur du bemöter folk. Till skillnad från om folk skulle bemöta varandra med dålig karaktär, så skulle det här förstöra vårt liv. Så islam, mashallah, är en lätt religion och en vacker religion på alla sätt. Och han nämner också, den är också lätt i dess förbud. Det är lätt att lämna de saker Allah har förbjudit. Allah har inte förbjudit saker som vi är i behov av. Det finns ingenting haram som du inte kan vara utan. Hämtat med en enda sak som Allah har gjort haram som du är i behov av. Finns det? Finns ingen sak du är i behov av som är haram. Utan du kan klara det utan. Och det finns en substitut, det finns någonting bättre än den saken som är haram. Eller hur? Vi är inte i behov av alkohol. Vi är inte i behov av att äta självdöda djur, att äta svinkött. Vi är inte i behov av detta. Vi är inte i behov av att ha narkotika. Vi är inte i behov av att göra zina. Alhamdulillah, Allah har gett oss en substitut, yani något som ersätter detta. Någonting som är halal och mycket bättre än de saker som är haram. Så islam är lätt och ingen kan komma och påstå någonting annat. Och det här är också en av de starkaste och yani mest konkreta bevis på att islam är den sanna religionen. Det finns många bevis, men det här är en av de bevisen. Att islam kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Den innehåller inga motsägelser. Den har inte gjort det svårt för människan. Det är en religion som är så lätt och så anpassningsbar att den passar alla människor på jorden. Den passar alla tider fram till domedagen. Och den passar alla platser på jorden. Det är inte en religion som begränsas till en tidsepok, som begränsas till en viss sorts människor eller begränsas till en plats på jorden. Utan den passar till alla dessa. Alla människor, alla platser och alla tider. Så det här är från de starka bevisen på att det här är den sanna religionen. No. Sen så nämner författaren den första hadithen i detta kapitel. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha. Att profeten sallallahu alaihi wasallam en dag kom hem och hon hade en kvinna på besök hemma hos henne. Och då så sa profeten a.s. men hadihi, vem är denna kvinna? Och då så sa Aisha radiyallahu anha, hadihi fulana, tadhkuru min salatiha. Det här är den här kvinnan. Och Aisha nämnde hur mycket salat hon gjorde. Att den här kvinnan utmärkte sig med att göra jättemycket salat. Och då så sa profeten a.s. meh, alaikum bima tutiquna. Låt bli, stopp. Gör bara det ni klarar av. För wallahi, la yamillu Allah hatta tamillu. För Allah kommer inte tröttna så länge ni inte tröttnar. Wa kana ahabbu dinu ilayhi ma dawama sahibuhu alayh. Och den mest älskade religionen och dyrkan till profeten Muhammed a.s. var den som människan gjorde kontinuerligt, konstant. Och i en annan hadith, walauqal, även om det skulle vara någonting litet. Så vad nämndes i denna hadith? Jo, den här kvinnan var hemma hos Aisha radiyallahu anha. Och profeten Muhammed a.s. frågade, vem är hon? Och här säger ulema, det här är också ett bevis på att man kan fråga sin fru eller kanske sina barn, vem är det som är här på besök? För att också kolla att de inte bjuder hem dåliga människor. För det finns ibland, som Sheikh Uthaymin nämner, vissa kvinnor bjuder ibland hem folk som är dåliga. Kvinnor som uppmanar till ont och kanske till och med till att splittra familjen. De är inte välkomna i våra hus. Taib. Så han frågar, vem är denna kvinna? Och då nämnde Aisha hennes namn och sa sen att hon utmärker sig med att hon ber jättemycket. Hon gör jättemycket sunna böner. Och då så sa profeten alltså, meh. Stopp, yani, nej. Detta ska hon inte göra. Varför? Han sa, låt henne göra det hon orkar. Hon ska inte göra mer än vad hon klarar av. För Allah tröttas inte ut så länge ni inte tröttas ut. Vad menas med den här meningen? Den här meningen kan misstolkas. Allah azza wa jal tröttas aldrig ut. لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب النووي förklarar här att vad som menas med den här meningen är att Allah kommer fortsätta belöna er så länge ni fortsätter att göra goda gärningar. Men när ni slutar att göra goda gärningar så slutar Allah att belöna er. Att det här är det som menas med denna hadith. Och den ska inte tolkas på något annat sätt som att Allah azza wa jalla skulle ha bristen att tröttas ut. Det är inte det som menas med hadithen. Och vi har generellt en princip när det kommer till Allahs namn och egenskaper. Att vad som än nämns så bekräftar vi dessa namn och egenskaper. Men vi liknar inte dessa egenskaper med våra egenskaper. Taib. Utan Allah azza wa jalla, det finns ingenting som honom. Ingenting liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa profeten al-Islam att de mest älskade gärningarna var de som personen gjorde konstant. De gärningarna som personen gjorde kontinuerligt. Så vad är de bästa gärningarna? Det är de som kanske är mindre, men de är kontinuerliga. Och vi talar nu inte om obligatoriska gärningar. Det här kapitlet handlar inte om obligatoriska gärningar. För obligatoriska gärningar måste man göra. Taib. Vi talar här om det som är frivilligt. Taib. Så vad är de bästa frivilliga gärningarna? Det är de som är kontinuerliga. Du gör dem varje dag eller varje månad. Och du slutar inte upp med att göra dem. Vissa människor får ibland gärna en period där de finner jättemycket, eller de överdriver. Och sen ingenting alls. Eller hur? Max och sen noll. Nej, bättre att ha en medelväg. Även om det är lite. Istället för att du ber hela natten, kanske en månad. Eller, be en halvtimme varje natt. Sunnabön. Hela året. Det är bättre. Och då säger ulema också, som vår sheikh Abdul Mahsin brukade säga, att personer som gör detta, dyrkar Allah kontinuerligt, även om det är med mindre gärningar, kommer också att dö i detta tillstånd. Den dagen döden kommer så gör han dessa gärningar, för de är kontinuerliga. Till skillnad för den som gör goda gärningar, avbrytet. Döden kanske kommer till honom, men han inte gör goda gärningar. Eller hur? Så tänk alltid på det, att man försöker göra saker och ting kontinuerligt. Taib. Sen så berättar författaren från Anas ibn Malikin radiyallahu anhu att tre stycken människor kom till profetens hus alayhi salatu wassalam och ställde frågor till hans fru. De frågade om hur profeten Muhammad alayhi salatu wassalam brukade dyrka Allah i sitt hus. Och när hon berättade så var det som att de inte tyckte att det var speciellt mycket. Jenny, de måste göra mera. Och då så sa en av dem: det här är profeten alayhi salam som Allah har förlåtit hans gångna och kommande synder. Och en av dem sa: jag kommer att be hela natten resten av mitt liv. Och den andra sa: jag kommer att fasta varenda dag resten av mitt liv. Och den tredje sa: jag kommer att lämna kvinnor. Jag kommer aldrig att gifta mig någonsin. Och när profeten Muhammad a.s. kom och fick höra vad dessa personer hade sagt, så sa han: är det ni som har sagt det här? Si och så. Och sen så sa han: wallahi, jag är den av er som fruktar Allah mest och lyder honom mest. Men jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Jag sover en del av natten och ber en del av natten. Och jag gifter mig med kvinnor. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Så den som avviker från min sunna är inte från mig. Ja. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här finner vi tre stycken av sahaba som var måna av att göra gott. De ville göra mycket goda gärningar. Och de ville fråga om hur profeten al-Islam dyrkade Allah i sitt hus. Hur han dyrkade Allah i moskén och i samhället var någonting som folk kände till. Men vad gjorde han i sitt hem? Det här var någonting som bara hans fruar kände till. Taib. Så de frågade om hur var profeten alaihi salam i sitt hem. Vad gjorde han? Och när de fick veta vad han gjorde så var det som att de tyckte att nej, vi måste göra mer. Om Allah azza wa jalla har förlåtit profeten alaihi salam för det som varit och det som kommit, så måste vi göra ännu mera. Och då så bestämde de. En sa, jag ska fasta varenda dag, livet ut. Den andra sa, jag ska be hela natten, från efter Isha till Fajr. Och typ sova på dem, livet ut. Och den tredje sa, jag ska inte gifta mig. Jag ska bara dyrka Allah, ska inte slösa bort min tid med kvinnor. Och när profeten Al-Islam fick höra detta, blev han inte glad. Han blev arg. Och han sa, det är ni som har sagt det här. Jag är den av er som är akhshaqum lillah, den av er som fruktar Allah mest. Och det här ordet khashya är inte bara fruktan, utan det är en fruktan som baseras på kunskap. Och den som lyder Allah mest, för den som känner Allah bäst kommer att lyda honom mest och hålla sig borta från det han har förbjudit mest av alla. Och vad nämnde sen profeten alaihissalam? Han sa, jo, jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Jag sover en del av natten och ber en del av natten. Och jag gifter mig med kvinnor. Den som avviker från min sunna, från denna vägledning, är inte från mig. Dessa gärningar skulle inte accepteras. Så som han sa i den andra hadithen, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Den som gör en gärning som inte överensstämmer med denna religion kommer att få den förkastad. Kommer inte få den accepterad. No. Så här lär vi oss många lärdomar. Vi lär oss att den bästa vägledningen är profeten Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. Och vi lär oss också att man inte ska vara extrem eller hård eller överdriva i religionen. Och att den som gör det har avvikit från profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Och vi lär oss också av denna hadith att det inte heller räcker med en god avsikt. Dessa tre människor, dessa tre sahaba, gjorde ijtihad. De ville wallahi bara det bästa. De gjorde det som de trodde var rätt. Och de hade en god avsikt. Ingen människa kan säga någonting om detta. Men räcker det med en god avsikt i islam för att det ska räknas som en god gärning? Nej. Och här är ett väldigt starkt bevis på just den principen. För när man ibland bemöter folk och säger, vad gör du så här för? Då så säger de, men jag har en god avsikt. Det som räknas är det som finns i hjärtat. Eller ibland gör folk saker som är kaos, som strider mot islam. Och när man kritiserar och säger, men vad gör de? Det här är fel, det här är bidda, det här är haram. Så säger folk i försvar, men de har en god avsikt. Eller? Vad är det här för något? Sa profeten al-Islam, ni har en god avsikt, ni är ursäktade. Fortsätt. Så han sa, nej. Utan stopp. Det räcker inte med en god avsikt i islam. Utan gärningen måste också vara i enlighet med min sunna. God avsikt, och den ska vara i enlighet med min sunna. Och därför när vissa personer satt och gjorde bidda i moskén i Irak, jag tror det var Kufa, och Abdullah ibn Mas'ud gick dit, och det här var då i slutet av sahabas tid, så såg han vissa människor sitta i moskén, och det var inte sahaba, utan det var folk som hade då blivit muslimer, och de satt i grupper och gjorde dhikr tillsammans. Och de hade en ledare i varje grupp som räknade stenar. Han tog en sten och sa, säg subhanallah 100 gånger. Och räknade 100 stenar. Och de sa subhanallah tillsammans. Säg hamdulillahi 100 gånger. Säg allahu akbar 100 gånger. Precis som sufisterna gör idag. Vad sa Abdullah ibn Mas'ud? Han sa, vad gör ni för någonting? Här är, profetens kläder har inte ens förstörts. De finns kvar. Antingen har ni öppnat dörren till ondska, eller så är ni på en väg som är bättre än profeten Muhammed sahaba radiyallahu anhu. Kolla, profeten har precis dött alaihissalam, och ni har redan börjat innovera saker i islam. Antingen har ni öppnat dörren till ondska, vilket var det de hade gjort. De hade öppnat dörren till bidda. Eller så är ni på en vägledning som är bättre än sahabas. För sahaba gör inte detta. Så om ni gör det och vi inte gör det, betyder att ni har mer rätt än oss. Och ingen har mer rätt än sahaba. Och då så sa en av dem, han sa, ja Abu Abdurrahman, vi ville bara gott. Lyssna på det ordet, vi ville bara gott. Ma aradna illa khaira. Vad sa Abdullah ibn Mas'ud? Sa han, okej, jag visste inte, förlåt, fortsätt. Han sa, nej, hur många finns det inte som vill gott, men inte uppnår det goda? Det räcker inte med en god avsikt. Folk tror att de gör gott, men det hjälper inte. Och därför sa Abdullah bin Umar också att varje bidda i islam är en innovation. Även om folk tycker att den är god. Dalala, den är villfarelse. Även om folk skulle tycka att den är bra. Så vi rättar oss inte i islam efter vad folk tycker och känner. Vi rättar oss efter vad i islam? Bevis. Och vad är bevisen i islam? Koranen och sunnan och det som sahaba var på. Och det som avviker från detta accepteras inte. Ja. Och här nämndes också i denna mycket viktiga hadith att profeten a.s. fastade vissa dagar och fastade inte andra dagar. Och de lärde sig här varför. För de dagar du inte fastar så samlar du kraft till de dagar du fastar. Till skillnad från den som fastar varenda dag. Han kommer inte ha någon kraft. Så samla kraft och sen fasta. Och sådär. Och det kommer att nämnas senare också i det här kapitlet att max är att fasta varannan dag. Man ska inte fasta mer än varannan dag. Och han sa han sover en del av natten och ber en del av natten. Samma princip här. För att samla kraft. Sov en del av natten så att du får styrka och be en del av natten. Och jag gifte mig med kvinnor. Varför? För att inte vad kan man säga, förlora sitt intellekt eller att liksom på grund av shahwa förlora sitt förstånd nästan. För män är starka och män har behov och om man inte tillfredsställer dessa behov så kommer man inte att må bra. Man kommer inte kunna slappna av och kommer inte heller kunna få sinnesro. Och för att också kunna skydda sin iffa, att inte falla in i haram. Så han gifte sig med kvinnor, alayhi salatu wassalam. Och därför har vi inget munkväsen i islam. Att den som inte gifte sig och bara dyrkar Allah är bättre. La wallahi. Vem är bättre? Den som gifte sig. Är den som är bättre. Och därför så sa Abdullah ibn Mas'ud till en man som inte gifte sig. Han sa, gift dig. För den bästa personen i denna umma är den med mest kvinnor. Muhammad alayhi salam är den bästa mannen i denna umma och han gifte sig. Eller, enligt vissa lärde också, den personen med mest fruar är den bästa mannen i denna umma. Så det är bra att gifta sig. Ja. Sen så nämner författaren hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un, att de som är extrema kommer att gå under, de som är extrema kommer att gå under, de som är extrema kommer att gå under. Det här ordet att tanattu', att överdriva och att vara extrem. Här så sa profeten al-Islam att de som är extrema kommer att gå under. Och han nämnde också en annan hadith. Innama halaka man kana qablakum al-ghulu fi din. Att det som fick dem innan er att gå under var att de var extrema i religionen. Så här så sa profeten al-Islam att de som överdriver i religionen kommer att gå under. Och subhanallah, de lärde sig att det här är från Dala'il al-Nubuwa. Ett bevis på att han var en sann profet. De sa, vi har inte sett någon som överdriver i religionen förutom att han har krossats. Han har gett upp. Han har inte nått sitt slut. Så man ska akta sig för att vara extrem och överdriva i religionen. Och wallahi, vi har också sett folk genom åren som börjar praktisera sin religion eller konvertera till religionen. Och sen går till överdrift. Och de är på en nivå som att en person som har gasen i botten hela tiden. Det går inte, det funkar inte. De här människorna efter några år kraschar. Vissa, a'udhubillah, kanske till och med lämnar islam. Vissa blir totala motsatsen. Från att vara den här superstarka människan så blir de den här supersvaga människan. Och man är till och med glad om han utför sina böner. Så iyakum, jag varnar er för att vara extrema i religionen. För den som är extrem kommer att gå under. Och vi finner också att många av de här sekterna som har uppkommit, de sekter som tillskriver sig islam, utmärker sig just med det här att de är extrema. Och vilken sekt kanske man tänker på först? Khawarij. De är extrema och överdrivna när det kommer till takfir. Att förklara folk som icke-muslimer. Och tar lätt på takfir. Och sen tillåter de att döda muslimer. Vi har till exempel Rafida. Som också överdriver. Överdriver i att älska Ahlul Bayt. Överdriver i att upphöja Ali radiallahu anhu. Vilket också fick dem att gå vilse. Vi har också de som förbränger Allahs namn och egenskaper. De överdrev i att försöka att inte likna Allah vid skapelsen. Så mycket att de började istället att förneka och förbränga Allahs namn och egenskaper. Och så vidare. Sufister överdrev i sin upphöjande av profeterna och de rättfärdiga människorna. Så pass att de kanske till och med började dyrka dem. Och liknande, och liknande, och liknande. Så överdrift får folk att halka. Att gå vilse. Och ibland så vilse att de till och med lämnar islam. Som den som faller in i kirk. Och den som faller in i att förneka saker från islam och så vidare. Så man ska akta sig för den här överdriften. Måste byta batteri här.